Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren. Och då säger jag välkommen till Tyresradion.
Tackar.
Och vad heter du?
Konstantinos Vasilopoulos.
Oj, det där var långt och svårt, hörru.
Du kan förkorta det till Dinos.
Dinos. Och vi säger ofta Dino.
Dinos är nominativ, Dino är akkusativ.
Du är uppvuxen i Grekland.
Ja.
Var då någonstans?
Jag är uppvuxen i en liten by som ligger på norra Peloponnesus. En liten by som ligger på 640 meter över havet.
Och ganska nära havet.
Och, ja, det är mycket vacker natur. Ett ställe med ganska mycket historia. Vi har två väldigt fina kloster i närheten bland annat också. Där jag är född.
Hur många bodde i byn?
Den tiden när jag föddes bodde bortåt 300 personer.
Ja.
Men det var innan tyskarna kom. Därför att sen tyskarna kom...
Det var ju andra världskriget.
Andra världskriget, ja. Och då hela byn brändes. Alla män över 16 år tillfångatogs av tyskarna och de dödades.
Men ert hus blev kvar?
Vårt hus blev kvar därför att vi hade tur. För att på vinter rinner vattnet precis utanför vårt hus. Det är det vatten som man använder på sommaren för att vattna trädgårdarna. Och tyskarna tog en säck med hö och en fotogenlampa och slände på säcken. Men de stannade inte länge. När golvet började brinna, då lyckades vi släcka med vattnet som rann bredvid där. Och det där märket fanns kvar, förkolnat golv, ända tills man rev ner det gamla huset.
Det har jag sett faktiskt, ja. En gång för många år sedan. Mm. Din pappa var kvar i huset ganska länge. Men berätta, hur var det?
Jo då, nej, det var så att det var den 8 december 1943. Då kom tyskarna till byn framåt kvällen. Det var två grupper tyskar. Den första gruppen plockade alla män över 16-17 års ålder. Och den andra gruppen satte eld på husen. De män som fördes ner till stationen. Och där sorterades de som jobbade för järnvägen, behövdes de för att underhålla järnvägen, då sorterades de bort. Och de andra sattes i 3 och 3 att bördes marschera mot Kalavrita, provinshuvudstaden.
Det är en liten stad, ja just.
Precis det. Och när de hade promenerat cirka 100 meter bakom en liten kurva där, då hade tyskarna ställt kulsprutan. Och när de kom på en viadukt där som de inte kunde springa till höger och vänster, då började kulsprutan meja ner människorna. Fem människor lyckades hoppa ner och gömma sig.
Det var vatten under
där. Det var en å som rinner där. Och fyra människor, bland dem min pappa, gömdes i vattnet i 3-4 timmar.
Och det var i december. Och det var kallt.
Ja. Det var 8 december, det var jättekallt. Och de vågade inte gå över på andra sidan och klättra upp för berget på andra sidan. Därför att det var fullmåne. Och tyskarna skulle se dem på andra sidan och meja ner dem direkt. Men när tyskarna hade lämnat platsen och blev alldeles tyst, då de här fem överlevande, de kunde gå vidare. Så på morgontimmarna vid 4-5 tiden någonting, då dök min pappa upp hemma. Tillsammans med en farbror. De bytte till tåra kläder. Och de stack upp till berget. Från det datumet och efteråt. Det fanns spejare över alla bergstoppar. Och höll koll på alla rörelser som tyskarna gjorde. Och så fort de var på väg mot vår by. Då tömdes byn helt och hållet utav människor. Kanske blev kvar några gamlingar och några små
barn. Man gick ut och gömde sig helt enkelt.
Ja, upp på bergen. Berget är fullt med grottor. Och där också hade man flyttat också alla ägodelar.
Det var ett slags skyddsrum kan man säga.
Absolut, absolut. Ja, det var en gång min pappa och jag var uppe på berget då, och så på den här bergsvägen som gick, och då kom tyskarna. Vi var bara faktiskt knappt 10 meter ifrån vägen.
Och tyskarna kom på vägen?
Ja, precis. Men vi var inte, för vi visste man säga, ja, de bara gick förbi där. Och vi bara satt där och väntade på att alla skulle gå förbi så vi kan komma vidare.
Ja. Oj, oj, oj. Men du, då när han kom upp ur vattnet, hur kändes det för din mamma då?
Nej, jag kan säga så att...
Hon hade väl nästan räknat ut honom.
Jag kan säga så att det var det mest dramatiska ögonblicket av hela historien faktiskt. När min pappa dök upp hemma. Man visste ju att det var döda allihopa. Man visste inte att det var några stycken som hade klarat sig.
Och det här var ju ganska många timmar efter det att tyskarna hade tagit dem.
Cirka 4 timmar senare. Och så sen att dyka upp som där alldeles plötsligt, precis som en död människa har återuppstått.
Mm.
Jag i alla fall upplever det som det mest dramatiska ögonblicket. Så sen dagen efter var det för kvinnorna och dra upp alla de här döda människorna och transportera till på stegar, fast inga riktiga bår eller så. De transporterade dem till kyrkan och lade dem ner på golvet i rader och täckte över med lakan. Och det var mycket, mycket makabert, därför att för vissa människor, kulan hade gått in bak huvudet och kommit ut på framsidan av ansiktet. Och den tidens kulor fanns det sådana som är förbjudna idag.
Just det, som splittrar hela ansiktet.
Det syntes knappast någonting där det gick in, men var bortsprängd alltihopa där det gick ut.
Mm. Kunde de begravas i kyrkan? Den ligger ju alldeles intill.
Ja, vi har en kyrkogård i byn och det begravas i byns kyrkogård. Där, ja. Och det är inte långt från kyrkan.
Och det är inte långt till ditt hus heller.
Nej.
Hur många var det som sköts ihjäl?
Det var...
I den omgången?
Ja, det var egentligen bara 18 stycken. Och det var 18 stycken och inte mycket mera. Det berodde mycket på att det var vinter och det var den tid man plockar oliverna. Och de flesta i vår by hade lite olivodlingar nere vid kusten. Och man hade nog lite stugga och sånt. Och, så man åkte ner på vinter och plockade sina oliver och så sen upp igen.
Så de flesta var inte i byn då?
Precis det. De var inte i byn, för detta blev så få. Skulle vara till exempel på sommaren. Mm. Då skulle det varit säkert 4-5 gånger mera.
Ja. Du, minns du det där? Du var 5 år.
Jag
då.
Minns en hel del utav det. Jag minns till exempel när de kom hem till oss och tog bort min pappa och så sen vi försökte rädda allt vi kunde rädda. Och de slängde ut allt på baksidan av huset i trädgården. Där satt jag bland alla de ägodelarna som vi slängde ut där och... Man såg det här hela byn i lågor.
Det brann för fullt då?
Ja, det brann för fullt och det small.
Oj.
Därför att det fanns vapen, ammunition och så sen fanns salt faktiskt också. Salt smällde ordentligt. Jag kommer ihåg dagen efter precis var jag satt när kvinnorna transporterade de döda på stegarna. Liksom sen då hade alla i rader in i kyrkan också. Den bilden sitter kvar.
Mm.
Men så sen finns det många andra bilder man ser efteråt.
Mm. Vad gjorde ni sen? Din pappa kunde väl inte visa sig?
Min pappa, jag sa att tyskarna stannade inte kvar där.
Det var bara...
Nej. Tyskarna fortsatte vidare, gick vidare därifrån. För vår bil hade bara gått och dödat och bränt i en annan by. Så sen kom till våran by och så sen gick de till klostret. Och där dödade de en 17-18 munkar också. Och de slängde ner på en stupp på 100-150 meter rakt ner.
Du kan berätta hur byn låg, eller fortfarande ligger. Det fanns ju ingen landsväg dit.
Nej, nere, ja, landsväg fast det man säger, en stig kan man säga som gick över bergen. Därför att närmaste vägen, till exempel där järnvägen går, det gick inte att gå med till exempel på mullor eller ostnor eller så. Fotgängarna kunde gå till fots på järnvägen. Och då var det en massa frågor, man säger, om ett par timmars gångtid. Va? Mm.
Och du sa 600 meter över havet.
Ja.
Och man startade alltså nere vid kusten. Så att det var väldiga stup. Jag har ju sett det.
Ja,
du, fanns det där lilla tåget då när du var liten?
Ja, det fanns det. Men det lilla tåget, det är bara tyskarna som använde det.
Då?
Ja, absolut. Det var bara inga bibbor eller folk från trakterna kunde använda tåg. Det var bara tyskarna.
Ja.
För att transportera deras förmögenheter, deras soldater och alltihopa.
Mm.
Men det fanns en väg som var mycket, mycket längre över berget. För att gå den vägen, det tog över 5 timmar.
Oj då.
Och kan man säga så här att det här avståndet från Jakobtorn eller kusten till min by, det är bara 12,6 kilometer från station till station. Mm.
Men nästan rätt upp.
De 5 första kilometerna, det är alldeles bland. Men så sen de resterade 7,5 kilometerna, då stiger man, kan man säga, från nästan noll till 640 meter.
Och det är ju så brant så att ett vanligt lok kan inte gå upp där, utan de har en särskild konstruktion.
Ja, under... just det. Man har det här på branta partierna, det är mellan rälsen.
Kuggar.
Precis, och mullocket har motsvarat.
För annars så skulle tåget halka baklänges. Ja. För det är lyssnare som har varit i Åre och åkt på den lilla bergbanan där. Där har man en liten bit samma system.
Jaha.
Ja, så är det. Och nu används tåget fortfarande med lite modernare vagnar förstås.
Ja, precis det. Man bytte de här luckorna någon gång på 60-talet.
Och där vi klev av din hemby, där är en restaurang.
Ja.
Och lilla forsen, ja, den forsar förbi som muntet där.
Ja.
Vad heter byn?
Byn heter Zachloru.
Det är så vackert namn tycker jag.
Ja.
Du, fanns det skola uppe i byn?
Ja, men det var bara det att jag gick precis i rätt ålder i skolan. För 38. Och kriget slutade 40-45. Då var jag 7 år.
Du, tyskarna försvann, de kom inte tillbaks igen.
Jo, flera gånger. Men det bara det, att de stannade inte.
Nej.
De bara kom förbi eller kom passerade med tåget eller så.
Mm.
Det var många gånger. Jag kommer ihåg en gång hade de att säga att det är min pappa och några till som hade mullor för att transportera grejer. Och tyskarna lastade på djuren. Och så sen min pappa och de andra man säger, som hade sina djur följde med.
Vad körde de, kan man säga?
Ja, precis det.
Eller styrde
de? Och så sen, men det var bara det att de...
Då sköt de?
De gick till de skulle man säga och så sen lossnade av det de hade på djuren. Och min pappa och de andra kom tillbaka.
Hur många år gick du skola där?
Där gick jag de 6 första åren.
Du, när du skulle ut på galej, du kanske var lite äldre än då, när du var på fest nere i byn. Nere i byn, alltså i Diakovtå, eller i stan. Så var det en gång när du missade tåget hem. Hur var det?
Ja, men det är lite detalj.
Det är preskriberat nu kanske.
Ja, det missade egentligen. Jag missade tåget för att jag var i lumpen. Var grundutbildningen är män i Korint.
Mm.
Och min brors fästmö, han som bodde i Australien, skulle flytta från Grekland och åka till Australien. Och då skulle man ha jättefest.
Och ni har alltid stora fester, kan
Ja, då, det var, skulle jag säga så, det var i stort sett som en bröllopsfest.
Ja, med flera hundra personer.
De åkte dit till Australien för att gifta sig med min bror.
Mm.
Men de från Grekland kunde inte vara med i deras bröllop. Så det blev nästan som ett bröllopsfest.
Ja.
Jo, jag hade ansökt om permission. 24 timmars permission och det blev godkänt. Men... det är kaptenen som skulle skriva under permissionerna kom aldrig. Mm. Och så tiden gick, så småningom dök han upp och skrev på, och då var det ganska sent. Sprang jag ner på motorvägen och lyfte jag med lastbil till Diakopto. Men då hade det sista tåget gått och det hade blivit mörkt.
Mm.
Ja, vad han har att göra, då är det bara att ta vägen, genvägen till fots, uppvärmen, det bara bred, det var kolsvart. Och sen ska man gå igenom tullrar. Som, jag menar, är det svart utanför tunneln?
Det är kolsvart, helt enkelt.
Kolsvart, precis.
Och ingen månsken då inte.
Och det gäller, men det gäller att kunna den där vägen ordentligt bra, annars är det bara jättefarligt.
Ja, de där stupen, ibland är det bara räls.
Ja, men mitt till exempel i en av de här tunnlarna finns en liten så här...
En meter bred.
En meter, som man säger, dike. Men den här vägen har jag gått, skulle säga, kanske 1000 gånger till fots. Jag kan den utan till. Mm. Mm. För att vi hade inte råd att betala tågbiljetter.
Nej.
När vi skulle gå ner till kusten eller från kusten upp till byn igen. Oftast gick vi till fots.
Kvinnor och barn också.
Ja då.
Hur lång tid tog det då?
12,5 kilometer, två timmar.
Ja, och mitt i natten ännu längre.
Ja, den tiden, den gången. Ja, precis det. Men som sagt, jag kunde den där järnvägen, ja, steg för steg kan man säga.
Ja, tur det. Du, vad försörjde sig dina föräldrar på?
Jo, vi behövde inte handla mycket, köpa mycket. Därför att vi hade jordbruk. Producerade allt i stort sett som vi behöver för att leva. Bönor, linser, vete, havre, råg.
Och frukter.
Och frukter, alltihopa, precis. Så sen hade vi ett par hundra får och ett par hundra getter. Och vi producerade väldigt mycket ost, fårost. Så min pappa gjorde det. Och
ni kunde sälja av det där också.
Massor av det. Så vi var med reservförsörjade, så mer kunde man göra med såna andra grejer som man kanske idag skulle man inte göra, fast några saker gör man idag förfarande. Till exempel göra sin egen pasta.
Ja.
Det kunde man göra.
Och sitt eget vete?
Ja, sin egen vete. Man gick till mjölnaren. Fanns en mjölnare i byn faktiskt.
Det fanns allt ni behövde.
Ja, ja, det fanns i byn och en kvarn.
Mm.
Så vi hade allt. Mm. Kan man säga så. Och så sen den tiden, under mina första år, kanske till även 7, 8, 9 år någonting, kvinnorna skulle väva all sorts tiger. Till och med även sådana här tiger som man kunde göra skjortor och
tung
bomullstyg. Och så sen man vävde allt man säger i form av filtar och sådana där grejer.
Hade ni en symaskin?
Ja visst. En av mina sista var sömmerska. Var det lite så?
Ja, just det. Ja, det vet jag ju.
Ja, precis.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det är Konstantin Vassilopoulos, kallad Dino, som berättar om sin uppväxt i Grekland och vad som förde honom till Sverige. Hur många syskon var ni?
Vi var 7 stycken.
Och du var den yngsta?
Ja, jag var den yngsta. Benjamin.
Benjamin, ja just. Och din pappa som var så illa ute då med tyskarna, han levde sen ett långt och bra liv i alla fall, kan vi säga.
Vem?
Din pappa.
Ja då. Ja
han
då.
Blev ju över 80 år.
Ja då, ja, han var en fantastisk människa.
Mm. Men då, han flyttade ner till kusten sen, till Diakovtå?
Ja, inte med en gång.
En del finns kvar, men ert hus, nej, då, det står kvar.
Ja, just det. Men vi och några hus till som klarade sig. Vi stannade kvar, vi hade ingen anledning att flytta. Men så sen att vi flyttade ner berodde att så småningom när mina syskon som gick och valade får och getter blev vuxna, alltså gjorde lumpen och kom tillbaka och så, sen vill de inte leva upp på berget hela sommaren, hela tiden. Jag menar, det var deras liv var att gå upp på morgonen, äta en rejäl frukost och ut med fåren ända till kvällen. På kvällen komma tillbaka och äta middag och lägga sig. Och sen nästa dag var det samma.
Vad gjorde de istället när de kom tillbaka?
Ja, man kan säga så att med pengarna som vi fick av får och getter som vi sålde, då köpte vi en massa mark nere vid kusten.
Smart grej.
Nej, men vad skulle man göra? Man måste göra någonting.
Och så byggde ni hus.
Och man byggde hus, precis. Då. Och så sen hade en av mina bröder anställdes i grejska elvägar. Den andra flyttade till Australien.
En blev byggmästare.
Han stannade kvar hemma.
Bodde han i Sakloro hela tiden? Mimis?
Ja, Mimis, ja. Nej, han stannade kvar. Därför att det här med byggverksamheten, det kom av sig själv lite senare. Ja. Det har att göra med att det verkar som, mer eller mindre, det ligger i vår blod, i min familj, att vi gör så att jobben själva.
Ja.
Vi kan ingenting från början, men vi lär oss.
Ja.
Mest lär man av misstagen.
Ja, just det. Ja, precis.
Ja, nej, precis. Och så min äldsta bror, Mimis, alltså, han började kanske med några enkel, några reparationer. Och så sen utvecklades sakta, sakta. Och om några år, måste jag, kunde han åta sådana här, att bygga en villa till exempel.
Och nu har hans son övertagit byggverksamheten.
Ja, med sonen, okej, okay, hade en läromästare i alla fall.
Ja.
Men min bror hade ingen läromästare.
Nej. Någon blev väl fiskare också?
Nej. Nej, det är min nästa brors son.
Ja,
som nej, han har bästa byggen, det är hans jobb. Ja. Och sen har han också en massa mark och en massa jordbruk som han sköter.
Ert hus, det finns kvar men är betydligt moderniserat.
Det gamla huset där jag föddes i och växte upp, det revs.
Mm. Men det hann jag se faktiskt.
Helt och hållet.
Och då gick det jätter på tomten.
Ja, okej. Ja. Men det byggdes på exakt samma ställe och man har behållit en hel del utav gamla, som påminner det gamla huset. Mm.
Du vill inte heller stanna kvar uppe i bergen?
Nej,
det pluggade så vidare.
Ja, just det. Ja, men det är klart att ville jag plugga vidare.
Och det var på universitet i Aten?
Det var på Atens handelshögskola.
Jaha.
Det är klart innan jag kom så långt, man säger, från sån rum, man säger, då måste jag gå de andra sex klasserna.
Och vad gjorde du det?
Ja, det var det jag kom då.
Ja. Alltså den lilla staden nere vid kusten som finns
precis
fortfarande och växer och växer.
Ja. Och där stod jag till studenten och sen till handelshögskolan i Aten.
Ja. Men där tog du i alla fall en civilekonomexamen.
Ja.
Men sen ville du vidare. Det var något med juntan, eller hur var det?
Nej, absolut ingenting. Det var inte någon juntan, det var inte någon svensk blondflicka.
Svenska flicka.
Svenska blondflicka, precis. Nej, det hade absolut ingenting att
göra med. Vad var det för skäl?
Det hade att göra med min nyfikenhet egentligen, kan man säga mest. Och det tillfälle som gavs för mig att för att kunna tillfredsställa det här nyfikenheten som har att göra med hur är i andra länder, hur lever människorna och sånt.
Och du åkte ensam?
Nej, jag kan säga nej, inte alldeles ensam. Och det tillfället kom det så att i armén, i lumpen, blev jag mycket god vän med en annan soldat. Och när vi slutade lumpen, han skulle bli representant för grekisk handarbete i Skandinavien. Mm. Och han tjatade på mig om jag skulle följa med honom och jobba tillsammans och sånt. Och ja, jag var lite nyfiken egentligen och sådana grejer. Och så sen jag vägde för- och nackdelar. Jag hade partentor kvar på handelshögskolan i Aten. Jag hade ett jobb i Grekland. Jobbade på en bank. Och jag lämnade det jobbet, struntade jag, därför att jag har aldrig varit, man säger, rädd att jag ska bli arbetslös. Därför att jag vet att jag kan jobba med vilket jobb som helst. Det spelar ingen roll egentligen om det är fin jobb eller skitjobb.
Mm. Men du pluggade.
Ja, vad skulle jag vinna egentligen? Jag skulle säga precis det, just den där, skulle se hur andra människor lever i ett annat land. Jag hade läst en hel del engelska, mest autodidakt när det gäller engelska. Så sen Jag skulle se hur det andra människor lever. Och så sen skulle jag kanske få tillfälle, om jag inte trivdes så ville stanna kvar här, att kanske gå på en kurs här i Sverige. Och trivdes jag här i Sverige stannade kvar. Trivdes jag inte. Det är bara att lämna Sverige och komma tillbaka till Grekland.
Det var inga lästsamheter.
Så enkelt är det bara det.
Mm.
Och jag kom till Sverige på det sättet. Och jobbade tillsammans med den killen i ett år skulle jag säga. Men så sen när jag under tiden träffade jag en kille som var på handelsskolan i Aten. Han höll på med sin licentiatavhandling. Och han var assistent till professor i marknadsföringsekonomi. Och han berättade för mig om utbildningen i Sverige och sådana grejer. Och jag blev fascinerad för att det skilde sig ganska rejält från den i Grekland. På handelsskolan. Där hade vi ett enormt bredd i ämnena. Det omfattade allt från statistik, matematik, nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, en massa grejer. Men blev inte de mycket djup. Men här i Sverige upptäckte jag att man kunde välja en smalare urval och göra en djupdykning. Och jag bestämde mig för att plugga på handelshögskolan i Stockholm. Och med hjälp av den här killen pratade jag med professor i marknadsföringsekonomi. Stora D som det hette då, den där utbildningen. Det som är distributionsekonomi.
Vad sa du?
Det som är distributionsekonomi, ja, marknadsföring, ja, och distribution.
Ja. Mm.
Precis det. Och ja, jag antog som extra elev att läsa på trebetygsnivå eftersom jag hade min utbildning från Grekland.
Du hade grund.
Ja, jag hade bara, måste jag skriva all i detalj, måste jag bara hade läst i Grekland och så vidare, för att de skulle placera mig på rätt, va?
Mm.
Och så det gick bra. Det var kanske det där året, var en av mina bästa år, skolår.
Ett? Var det bara ett år nu?
Det var undervisning på hösten.
Ja.
Det var direkt på tre, då hade bara betyget.
På tredje året, ja.
Det på tredje betyget, va?
Mm.
Och det gick bra, så blev det så. Så sen bestämde jag att läsa lite mer och tyckte jag skulle vara bra att ha ett examen. Så jag började plugga sen på universitetet. Så att jag samlade ihop poäng till filkantexamen.
Ja. Men då kunde du språket?
Eller ja, språket kan jag säga så att på handelshögskolan 90-95% av litteraturen var på engelska.
Och vilken tur.
Ja, och så sen, jag kommer ihåg att det var en bok på svenska i pristeori.
Vad sa du? I?
Pristeori.
Pristeori, jaha.
Och då gick jag och pratade med professor Kristen som var professor på marknadsföring. Och ja, det var inga problem att säga. Istället för det kunde jag, man säger, satt mig. Läs istället, man säger, det och det. I den boken och i den boken, det avsnitt och det avsnitt och sånt. Så behandlade jag exakt samma saker då. Och på engelska då.
Mm. När du tenta, fick du tenta på engelska då?
Ja.
Ja, det var ju skönt.
Ja.
Antar jag.
Mm.
Ja, hur gick det sen då?
Jag ville inte ha en massa skulder och sånt. Jag var inte van med skulder, så jag parallellt jobbade jag lite grann. Så jag ville inte ha mycket studielån. Så egentligen, jag har allt som allt med sig att ha gett två terminers studielån. Och jag jobbade.
Du hade alltså grekisk civilekonomexamen, svensk civilekonomexamen och så filkand.
När jag pluggade, man säger, då måste jag väl försörja mig.
Ja, ja, men du hade alla de där tre examen.
Ja, just det.
Ja, just det. Hur bodde du?
Ja, jag bodde på studenthem.
Jaha, det fick du.
I Kungshamra.
Ja, just det.
Bergshamra.
Ja. Och vad jobbar du med under tiden då för att försörja dig?
Under tiden jobbade jag med diverse jobb. Jag har både jobbat som bära uttidningar. Och jag har jobbat på postgirot att sortera inbetalningskort. Vi jobbade några timmar varje dag. Och det var så andra jobb. Jag kommer ihåg en gång jag jobbade en period för en Trollhätteklass.
Yes.
Man kunde äta hur mycket klass som helst. Fast man åt inga.
Ja.
Ja. Sen när jag var klar med studierna, då sökte jag jobb, och ja, det var inte med gång. Jag hade 2 tentor kvar när jag hade sökt jobb. Och,
vilket år är vi nu ungefär? Ja. Mitten på 60-talet?
Ja, det måste vara 66-67 någonting. Ja. 67 kanske.
Mm.
Jag kommer inte ihåg årtalen exakt. Och, jag började söka jobb och var på några gånger på arbetsförmedlingen. Vi har ett litet jobb, men det är bara för ett par veckor. Det är Electrolux som vill ha lite räknearbete, men det är bara för 2 veckor. 2 veckor.
Mm.
Det är 2 veckor i alla fall.
Ja.
Så jag började på Electrolux. Sen det gick 2 veckorna. Det gick en månad. Det gick 2 månader. Det var slutet på året, det var någon gång i oktober tror jag, började på oktober, slutet på september kanske jag började på Electrolux då. Ja, kom nya året, de sa inte till mig att gå. Och så sen, under den tiden hade jag börjat jobba med lite annat också än Electrolux. Det var inte det räkna jobbet, var man säger lite grann, men i samma avdelning sen började jag komma och syssla med massa annat. Så sen när jag kom till februari tror jag, då kom avdelningschefen och frågade mig om jag ville bli fastanställd. Och ansvar för vissa uppgifter, man säger. Bland annat det var Electrolux lager av vitvaror i utanför Milano, Castiglione. Ja, det var bara förhandla lönen och så sen.
Men du flyttade aldrig till Italien?
Nej. Jag bara i Italien var min första utlandsresa på Electrolux.
Mm.
Man skulle åka ner på inventeringar och sådana
där. Ja, just det. Men du bodde fortfarande kvar i Sverige.
Ja. Nej. Jag skötte alltihopa från Sverige.
Mm.
Lagret var inte svensk ägd. Det var en italienare som skötte det här. Electrolux hade hyrt in sig där. Så för detta vill man säga kolla det här. Jag har koll på det där lagret också.
Mm.
Ja, och så sen efter ett par år på den avdelningen, sen ville jag gå vidare. Och gick på centrala byggförsäljningen som det heter. Så sålde vi varor till byggnadsindustri och förvaltningssidan och sånt. Och bostadsrättare, HSB, Riksbyggen och sånt. Och det fastnade jag. Och det har jag jobbat 27 år tror jag. 28.
Fram till pensioneringen.
Ja, jag har fått guldklocka också. Efter 25 år.
Ja. Och det verkar som det är inget du ångrar eftersom du inte har flyttat tillbaka till Grekland.
Nej, jag har fått flera tillfällen att flytta tillbaka till Grekland. Men det har jag inte velat. Jag har anpassat mig i Sverige från första början. Jag började att umgås med svenskar från första början.
Mm.
Och jag har lärt mig vissa saker att ska man börja uppskatta ett land måste man komma in i samhället. Och för att komma in i samhället måste man börja umgås med det landets människor.
Och det var ett bra sätt att lära dig svenska också.
Absolut.
Vardagssvenska.
Ja, absolut. Man behöver inte anamma och göra tristigt allt som finns i ett annat land. Å andra sidan, man ska inte kritisera så mycket heller. Det är sånt som man inte tycker om. Om de som kommer från det landet tycker om det. Det är bara bra, för att den majoriteten tycker om det. Om jag som utifrån kommer inte tycker om det, okej. Okay.
Mm.
Du behöver inte acceptera det, ta till mig det jag sagt, men jag behöver inte kritisera det heller, för det är bara bra eftersom majoriteten trivs med det.
Ja, precis. Och där blev du kvar. Så småningom så träffade du någon som du slog dig ihop med och köpte.
Ja, just det. Ja, men du träffade Tarmaj nu då.
Mm.
Mm. Jo, då med henne träffade jag på en dansklubb egentligen ikväll och... Sen Maja har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket, därför att jag träffade redan början när jag kom på pluggen på Handelshögskolan. Hon hjälpte väldigt, väldigt mycket för att samla information, intervjuer om för min avhandling.
Och hon är ju ekonom också, så att det hade...
Ja, men det viktigaste var egentligen, jag menar, att hon hade lite Volkswagen.
Ja, just.
Precis då, jag har ingen bil.
Ja.
Och ska man göra intervjuer på hushåll som är slumpvis utvalda, då kommer inte dit så lätt på alla som med kommunikationen. På något sätt kommer man dit, men det kan vara väldigt tidsändande och svårt och sådana. Det är svårt att hitta och allt sånt. Men här med bil, de är mycket, mycket lättare i många sammanhang.
Och med chaufför till och med.
Ja, precis det. Så när hon gjorde själv intervjuerna, hon hade frågeformuläret, måste jag säga. Så bara ställde, det bara för att ställa frågor. Jag menar, frågeformuläret hade skickats redan i förväg också. Mm. Och så sen det bara komma dit.
Och sen skulle du göra sammanställningen och...
Ja, precis. Ja, det. Och så sen hon hjälpte sen mig väldigt, väldigt mycket när jag skriva uppsatsen. Därför att hon höll på att stencilera det alltihopa. Vi hade stencilerna då. Vi hade inte kopiatorer.
Nej, just det.
Precis. Så hon har gett, så har varit mycket, mycket delaktig i den biten. Ja, sen satt jag och levde tillsammans och sen så var det flyttade ihop.
Och köpte hus.
Ja, köpte hus, köpte fritidshus.
Först det ena, sen det andra huset. Ja, precis. Och ni köpte ett gammalt torp i Örbyhus. Ja. Som är väl den äldsta byggnaden här i omgivningen.
Ja,
är
ja, det vet jag faktiskt inte.
Men 1850-talet?
Men av det undersökning som jag har gjort egentligen genom att kolla på detaljer i beslag och annat, muttrar och som finns i huset, som det är mycket tider på att det byggde någon gång kring 1850.
Mm. Och det är ju så vackert. Ja. Och vilken trädgård ni har. Det är ju en ren oas. Och här och där så porlar det små bäckar.
Mm.
Helt fantastiskt. Jag säger och berätta för lyssnarna också att Maj, det är min syster. Så du och jag är ju svåger och svägerska faktiskt. Men du, då tackar jag dig så mycket för att du tog dig tid att berätta det här.
Ja, tack själv.
Tyresöborna och andra som lyssnar.
Okej. Det hittar intressant bara.
Ja, det tror jag säkert. Ni lyssnar på Tyresöradion 91,4 och har hört Konstantin Vassilopoulos, som vi kallar Dino, berätta om sin uppväxt i Grekland och i Sverige. Jag heter Gunilla Grell-Lundgren. Hej då!